Hallå!
Hallå!
Vi är tillbaka efter sommaren.
Helt sjukt.
Det är första gången vi spelar in, det är första gången vi ses på
sen
typ en månad.
Ja.
Jag saknar dig jättemycket.
Ja, men detsamma, verkligen. Ja, men det, nu när vi sitter här så känns det som att vi sågs för typ två minuter
sedan. Är det en bra eller en dålig grej?
Jo, men det är en bra grej, men det är också deppigt att det är så det känns alltid efter semestern när man är på jobbet. Allting ja, alltså, är bara så här, var jag ens ledig eller var det en dröm?
Ja, det här är då Mord mot mord.
Mm.
En true crime podcast som görs av mig, Karin André, och av dig, Anna Sandell.
Ja.
Hur har din semester varit?
Extremt bra.
Säg vad det bästa och det sämsta varit.
Det sämsta känns svårt att välja. Typ, det låter helt töntigt. Det sämsta var att jag... han var så lite på mitt landställe med min pappa.
Mm.
Och det bästa var att den har känts så sjukt lång. Och jag har typ haft jättemysigt varje dag.
Bra.
Så att det är liksom, det bästa var bara att vara ledig. Och typ vara med alla som man tycker så mycket om. Det låter så töntigt, men det var så himla mysigt.
Det var en gullig grej att säga. Det var lite som ett barn ja, på ett härligt som jag gillar.
Ja, men det har varit fantastiskt härligt.
Ja, vad bra.
Dina då?
Men jag tror, alltså det blir lite samma grej att man bara, jag har varit typ skitmycket med min kille.
Mm.
Vi är ju ifrån varandra ganska mycket annars.
Mm.
Så det vi nu har verkligen varit med varandra kon jävla stant.
Mm.
Som har varit kanon. Det har varit så, så roligt. Vi har varit i Kroatien, det var otroligt. Jag har fått bada as mycket.
Ja.
Vilket ju är det enda jag vill egentligen.
Det är fantastiskt.
Alltså jag är en sån som gillar att leka i ett bad. Mm. Apropå att vara barnslig.
Ja, men det är fantastiskt.
Alltså det är min drömträningsform.
Mm. Att simma. Man,
nej, inte simma.
Lekbad.
Lekbad. Mm.
Jag gillar ju inte att bada.
Nej, jag vet.
Men du har också badat jättemycket.
Bra, jag är stolt över dig. Mm. Du har också skrivit några gånger, jag har badat.
Mm.
Skrytigt. Det sämsta var jag inte ens riktigt medveten om när det hände, utan fick höra om sen.
Mm.
För vi var... hos våran, jag och Marcus var hos vår kompis Hanna på hennes landställe i Grums utanför Karlstad. Och så när vi och så bestämde vi oss att vi skulle så här åka, alltså du vet man ställde in så bara inga motorvägar.
Ja, just det.
Och så åkte vi på småvägar runt i Sverige.
Mm.
Så jävla mysigt.
Ja, verkligen.
Så var vi så här, vi ska bo i någon liten stad typ. Åkte vi till Arboga.
Mm. Just det.
Spanade efter kvinnorna.
Mm.
Såg ingen. Det var asfint i Arboga.
Var det?
Ja, men också jätteläskig plats att ha såna hemska mord på. För att det kändes så jävla lugnt och typ fint.
Där, ja.
Men i alla fall, vi bodde på ett så läskigt hotell.
Mm-hmm.
Som var, alltså vi, det var så här, det stadshotell. Och så vi bara, men fan vi kör där typ. Och så fanns det några så här rum som kostade typ 1000 spänn. Som hade liksom så jacuzzi och bastu på rummet. Vi bara, fan vad nice.
Det lät jättebilligt.
Ja, så jävla billigt. Och typ rummet var helt rimligt liksom. Mm. Så låg vi där i någon jävla jacuzzi.
Gud vad grisigt, det är så Big Brother-aktigt.
Fast härligt. Det var inte, alltså det var liksom inte, det var ett sånt liksom ett stort badkar liksom
med bubbelstrålar.
Exakt. Men så när vi kommer dit först och ser det typ någon gubbe som bara, "Ha, ni kommer, ska ni ut och göra Arboga nu eller? Jag drar nu, jag orkar inte vara här längre." Vi bara, okay. What kind of place is this? Typ. Så hade vi en fin mysig kväll och sen så typ när jag vaknade dagen efter så var våran sänglampa tänd.
Mhm.
Och jag bara, fan, ja, varför är den tänd? Eller jag bara, det känns som att jag vaknade en gång i natten och den var tänd också.
Mm.
Och Marcus bara, jo. För att jacuzzin satt igång sig på egen hand typ mitt i natten också.
Men gud vad sjukt.
Ja, jag vet, det var skitläskigt. Och sen så var det typ att han bara, men jag vet inte om jag var uppe någon gång på natten typ och fixade med jacuzzin typ. Så glömde jag att släcka. Jag bara, okej.
Mm.
Sen han bara, okej, jag ska erkänna vad det var. Då var det i vårt rum ett liksom skynke. Alltså typ det var så här säng när man kom in och sen var det som en liten korridor och där inne var liksom toalett och bastu och allt det där liksom. Så mitt emellan liksom bastun och sovdelen så var det ett skynke som jag inte hade kollat på eftersom jag inte är så observant om min omvärld. Så jag, men Marcus hade kollat in där typ precis innan vi kollade oss. Då hade det varit ett litet rum bakom det och i det rummet så hade det varit en dörr. Så han hade öppnat den dörren. Och då hade han typ kommit in i ett stort rum som var typ deras förråd eller någonting.
Uh-huh.
Och han bara inser så här, det lär finnas en annan ingång
till förråd.
Och vi hade inte sett en enda annan människa typ på hotellet, vilket gör det är så, det finns inget läskigare än ett tomt hotell.
Nej.
Så han hade blivit så jävla rädd att han hade sovit med lampan tänd hela natten. Inte sagt någonting till mig, vilket jag verkligen uppskattar. För jag hade aldrig sovit igen.
Men det var Marcus som hade tänt lampan. För jag trodde att det var någon som hade kommit in och tänt lampan.
Det vet vi inte. Nej, men alltså om jag hade varit, jag skrämmer upp mig själv så jävla lätt. Mm. Och typ att jag är lite så rädd för spöken på sent.
Nej, jag
tror att
hade
de
inte
finns.
Sovit där.
Nej, eller hur? Men också, vart hade du sovit? Du hade varit i Arboga, det fanns ingenstans. Men du hade vandrat Arbogas gator.
Jag hade typ kört därifrån. Jag hade nog inte kunnat sova om jag hade sett det, tror jag. Nej. Men då kunde man inte låsa den dörren.
Så nej.
Gud vad konstigt.
Så konstigt. Det var jättehemskt. Har du några ord som beskriver ditt fall?
I sure do.
Berätta, berätta, berätta.
Asien cykel killgäng.
Åh nej. Jag har, som sagt, att vi bara gör så svårt som möjligt för att ingen någonsin ska kunna gissa. Telefonsladd, städerska, krimjournalist.
Okej.
Okay. Random. Mm. Du, innan vi börjar, du har ju fyllt år.
Ja.
Jag tänker att du ska få öppna presenter.
Nej! Du är så himla, du vet, jag älskar ju presenter.
Jag vet, idag när du var på lite dåligt humör så sa jag bara, men tänk på att du får presenter. Ja, plural.
Verkligen.
Vi tar den i taget.
Ja.
Okej, vi börjar här.
Jag tror att det är en bok. jag gissar att det är en bok.
Ja, ja.
Låt mig berätta.
Yeah.
Det är Leif GVs bok Professor Ville Vingmutter, mästerdetektiv.
Hans självbiografi.
Tack snälla.
Ja. Yeah. Kör vi vidare?
Ja, men för fan, tack snälla.
Varsågod.
Gud, vad kul.
Nu kommer ett stort paket.
Jättestort paket. Ditt spel.
Kanske.
Är det Chloe då?
Ja. Yeah. Och det var Colonel Mustard med någon jävla grej.
Fy fan vad kul, jag orkar inte. Det är Leif GVs spel. Ett GVs brott.
Ja.
Fy fan vad kul. Jag orkar inte, vilken fin present. Tack så hemskt mycket.
Och sen kommer en liten grej till.
En till?
Ja. Som tyvärr inte är inslaget.
Fy fan vad kul. Det är GVs vin. Jag är så helt upphetsad.
Du har fått ett GV-kit.
Oh my god, jag orkar inte. Alla andra presenter slänger i väggen.
Så jag tänker vi får ha någon kväll när vi spelar GVs, GV-spel.
Det vet du.
Och dricker GVs vin.
Jag är så glad nu så att det är helt, jag typ är
alltså,
helt fnissig.
Jag var tvungen, för jag var runt och handlade alla sakerna i lördags. Mm. Och det här är en beställningsvara. Så jag var tvungen att gå och fråga efter GVs vin.
Fy fan vad roligt.
På, du vet, den lite stela, vinintresserade systemet som ligger i källaren på PK-huset. Så det var någon sån, du vet, lite så småfittig.
Men det här
som
ska ju vara bra.
Ja, det ska vara väldigt bra. Att det är ett bra kändisvin.
Alltså Karin, det här är den fina procenten jag någonsin har fått i mitt liv.
Så kul, eller?
Förlåt, jag kommer vara tyst resten av podden.
Ja, men bra. Du kommer börja spela ett eget parti med dig själv.
Verkligen.
Det enda jag tror kan bli problematiskt med det.
Det vill vara fler än två, eller?
Jag vet inte. Alltså, jag tror att det enda som kan bli problematiskt med det är att du ser dig själv som en sån jävla mästerdetektiv. Så om du misslyckas i spelet så kommer du bli rasande. Å andra sidan så älskar du GV. Så du kommer typ ha en liksom...
Man spelar mot GV, eller vadå?
Ja, GV är i den lådan och kommer poppa upp.
Alltså så kul, så läskig den där ser ut. Den, yeah. Alltså, jag vill bara hem och packa upp. Fan vilken bra present, jag har varit med om något liknande. Alltså så otroligt glad.
Gud, kommer du börja räkna med liksom presenter varje poddinspelning nu?
Ja. Jag har räknat med det förut, men...
Jag börjar.
Kul.
Innan jag börjar med det här fallet så tänker jag att jag redan från början säger att det typ finns jättemycket information som säger emot varandra om det här. Så att det liksom är så här, du vet, man kollar en grej.
Har du valt ett spår? Nej. Eller kommer du berätta om olika teorier?
Nej, men det är liksom inte teorier, utan det är snarare faktafel.
Okay.
Att det är så en grej på Wikipedia och sen står en annan grej, typ om lite så årtal och sånt. Liksom. Så bear with me. Jag har försökt liksom, skapa mig en så bra bild som möjligt. Nu kör vi.
Ja.
Ja. Det är 2003 i Makedonien.
Fett. Ja.
I den lilla staden Kitschevo som har typ 25 000 personer eller 25 000 invånare.
Hur många personer har din stad?
Det börjar verkligen bra. Det är en väldigt, väldigt lugn stad. Alltså det liksom händer ingenting. Den ligger så här, ja, men den är ganska avlägsen. Det är inte mycket action typ. Men så plötsligt en dag så försvinner 78-åriga Gorica Pavlevska spårlöst. Ingen typ ser henne försvinna, ingen du vet ser någon så här kidnappning eller någonting, utan hon är bara så här putsväck typ. Och man kommer heller aldrig hitta hennes kropp.
Oh, nej.
Hon är bara borta. Vissa bara, hon har åkt till huvudstaden, man bara, nog. Det känns
tveck. Det har hon inte.
Nej, det har hon inte. Det är så här, totalt mysterium liksom. Så det är 2003. Och ett år senare så är det dags igen. För då är det slut av 2004. Och 64 år gamla Mitra Simjanoska, som arbetar som städerska, försvinner plötsligt. Och sen går det flera månader.
Mm.
Och sen hittas hennes kropp.
Mm.
Och den har då blivit utsatt för extremt grovt våld.
Mm.
Hon har blivit våldtagen, torterad. Och du vet så här, man har gjort grejer med kroppen efter att hon har dött. Och hon har strypts till döds med en telefonsladd.
Mm.
På nyårsafton samma år så utsätts ytterligare en äldre person för våld i den här lilla staden.
Mm.
Den här gången så är offret en man som heter Radoslav Bosinowski.
Mm.
Han attackeras i sin lägenhet.
Nej, precis. Var hittades den kvinnan som
alltså, utomhus,
var
liksom.
Ja, inte hemma.
Nej, inte hemma. Nej. Utan så här dumpad. Liksom. Och hon var ju borta i flera månader innan man hittade kroppen och sådär också.
Mm.
Och det verkar då som att det har varit ett rånförsök. Och sen så har det liksom gått helt åt helvete. För han har också blivit våldtagen och utsatt för extremt grovt våld.
Okay.
Och det våldet är liksom väldigt likt det som den här kvinnan har blivit utsatt för. Och snart står det klart att förövarna är två unga män som har liksom begått det här brottet tillsammans. Och typ, de har också typ haft lite hjälp av två andra snubbar.
Mm-hmm.
Och i rättegången så erkänner de mordet på den här mannen. Men säger att de inte har någonting att göra med kvinnans mord.
Mm-hmm.
Men trots det så döms de för att ha utfört båda brotten till livstidsfängelse. Och deras två medhjälpare döms också. Så de sitter i fängelse allihopa liksom. Och alla är så här, hurra, fan vad gött upp. Mm. Nu kan vi liksom andas ut. Man har visserligen inte hittat hon den första kvinnan som försvann. Men att det ändå är så här, mardrömmen är över liksom. Men några år senare, jag tror att det är hösten 2007, så lämnar 56 år gamla Jubica Lichosken sitt hus för att handla lunch till sin familj i typ en så här liten supermarket som ligger där hon bor. Det är så här, några hundra meter ifrån hennes lägenhet ligger den här affären dit hon ska. Men hon kommer aldrig fram. Utan plötsligt är hon liksom helt försvunnen. Och det har ju så här, det har ju gått några år här. Som sagt, det var nyårsafton 2004 och det här är 2007. Så att jag tänker typ, ja, det kanske tog ett tag innan man liksom dömde dem och så vidare. Mm. Men att det ändå är så här, folk har verkligen hunnit slappna av typ. Men plötsligt är då hon helt försvunnen. Och det kommer återigen gå flera månader innan man hittar hennes kropp. Och det är jättemycket som påminner om mordet på den första kvinnan.
Mm.
Så de två unga männen sitter liksom inne för det. Men nu hittar man den här kvinnan som också är städerska. Hon har också blivit våldtagen, slagen och strypt med en telefonsladd. Man hittar också sperma på kroppen. Så man bara, okej, det finns en väldigt stor risk att de här två snubbarna som sitter inne inte har begått det här mordet liksom. Poliser i den här byn eller lilla staden, de är så här, de vet vad en seriemördare är för att de typ har hört det på film.
Mm.
Alltså du vet så här, det är liksom, det finns ingen annan, de har ingen kunskap eller connection. Nej. Typ. Och grejen är att jag tror typ inte att det har inte funnits den typen av mördare i hela landet liksom.
I hela Makedonien
exakt. Så man börjar typ, ja, men typ kanske fundera lite grann på om de har någon connection, men det är ingenting man så här kommunicerar utåt.
Nej.
Men en person som kopplar ihop de här fallen är en lokal frilansjournalist som heter Vlado Taneski. Och han skriver bland annat för Makedonias äldsta tidning som heter Nova Makedonia. Och han är den första som är så här, fan, kan det vara så att vi typ har en seriemördare första gången någonsin, liksom börjar typ dra connections. Och han är också typ den som så här, han intervjuar alla familjemedlemmar, alltså han liksom så här för verkligen offrens röster ut i hela landet när alla blickar typ vänds mot den här lilla staden. Han bor också typ i samma område, så han har liksom en bra connection in typ, så det blir, alltså det blir väldigt väldigt uppmärksammat, förstås delvis på grund av att det är fruktansvärda brott och någonting man inte är van vid i typ landet, men också för att det blir väldigt personligt. Hans rapportering blir väldigt liksom stark. Samtidigt som han gör hela den grejen att han är väldigt bra på att prata med familjemedlemmar och liksom mänskliggöra offren och så vidare, så skriver han också ganska grova detaljer. Så att det liksom är så här,
det är lite gränsfall.
Men jag tänker typ att det drar också ännu mer uppmärksamhet. Liksom. Ja, det är verkligen inte... Nej, etiken där är väl lite tveksam. Liksom. Hela landet är verkligen så här i chock och bara... Vad fan är det som händer i den stan typ? Så i maj 2008 så är 65-åriga städerskan Simana Temelkoska hemma och fixar lite när hennes bra manus går in. Hon är hemma och fixar lite. Hon är hemma och styr upp.
Chillar omkring.
Hon bara styr upp lite skit.
Hemma hos sig själv eller hemma?
Hemma hos sig själv. Mm. Och då ringer hennes kompis och berättar att de har sagt på typ den lokala radiostationen att hennes son har varit med i en bilolycka.
Okay.
Mm, du fattar ju lite det. Ja. Att de bara, den här killen...
Vad konstigt.
Ja, jättekonstigt. Så hon typ drar till sjukhuset för att så här få reda på vad som har hänt. Och det är sista gången som någon ser henne i livet.
Vad fan.
För hennes son har inte alls varit med om någon bilolycka. Nej. Det har inte skett någon bilolycka liksom. Utan någon har lurat lokalradion för att se till att hon lämnar huset.
Skämtar du?
Som jävla... skräckfilms.
Alltså det är som i jag vet fortfarande vad jag gjorde förra sommaren som jag har pratat om förut.
När de din favoritfilm.
Verkligen. Men när de låtsas att de ska vinna en resa någonstans. Men just det visar att de svarar fel svar, så att de borde inte alls ha vunnit.
Det är också kul att det är exakt det här du har berättat om den här filmen.
Exakt.
Det tåls upprepa.
Det är så
läskigt. Det fanns connections, ja. Så hennes son kommer hem, hon är inte där. Hon är liksom återigen bara helt försvunnen. Och några dagar senare så hittar man hennes telefon. Den ligger typ på en random gata. Och snart, typ några månader senare, så hittar man också hennes kropp. Och hon har fått utstå samma typ av grova våld som hon tidigare. Och det som är gemensamt för de här tre då är att de var bundna och inlindade i plast. De hade utsatts för extremt våld med många olika föremål. De hade våldtagits, strypts och skändats och var liksom positionerade liknande när de hittas. Och eftersom det inte typ, man har ingen har hört några skrik, du vet någonting vid typ bortförandet, så börjar folk vara så här, okej, eller polisen börjar vara så här, de kanske har en connection till sin mördare liksom. Alla bor i ett väldigt så här, litet område, de bor nära varandra liksom.
Alla i samma yrke.
Alla har samma yrke, exakt. Men också bara typ den grejen som är så här, de är liksom bortförda på helt vanliga tider. Alltså du vet, det är inte mitt i natten, alltså, utan folk borde ha hört någonting om de skrek, och det är ingen som har gjort det. Det finns ungefär typ 8-10 000 män i den här staden. Inte så många typ. Nej. Skönt att ändå vara polis. Och så då man börjar liksom, alltså man börjar verkligen med att man bara säger, okej, vilka är alla män? Och så tar man bort de som är för gamla och de som är för unga. Och sen så räknar man då ut att okej, det måste vara någon som är tillräckligt stark för att kunna göra alltså typ så här, få föra bort kroppar och hela den grejen och typ övermanna dem.
Verkligen.
Man måste ha god kännedom om området där det här har skett eller där de har blivit kidnappade från och typ kunnat röra sig där obehindrat utan att någon lägger märke till det. Och då har man till slut några hundra namn kvar.
Sjukt.
Jag vet. Så man typ så här fortsätter liksom krympa listan mer och mer och bara okej, vilka, ja men absolut typ man ska kunna röra sig där, men typ det är antagligen någon som bor i det området. Alltså man liksom håller på att pussla och pussla. Till slut har man ett tiotal personer kvar. Och då börjar man liksom kolla DNA och
Alvin. That's good detective work.
Ja, verkligen. Så bra. Så en dag så ringer en kontakt från polisen till han som är nyhetsredaktör på Nova Makedonia. Han heter Ognjen Caric. Och han är den som har typ haft närmast kontakt med den här frilansjournalisten Vlado Taneski. Ja, alltså det är liksom inte journalist som ringer, utan det är någon typ insider source hos polisen som ringer. Och han säger då till Ognjen typ så här: ja, gärningsmannen är gripen i Kitjevo. Vi vet vem det är, vi har honom liksom. Det är så här, det är supersafe vem det är. Och han ringer då förstås till sin journalist för så här, vad fan är det som händer liksom?
Mm.
Men han får inget svar.
Han kommer aldrig fram.
Han ringer och ringer och ringer, men Vlado svarar liksom aldrig. Och då ringer han polisens presstjänst istället. Och de bara, ja, alltså vi har gripit någon, vi har någon i förvar liksom. Och de bara, men har inte ni någon korre på plats här typ? Visst har ni det liksom? Mm. Och han bara, jo, men jag får inte tag på honom. Och snart kommer det då gå upp varför Vlado Taneski varit så svår att få tag på. För han har liksom gått till polisstationen för att han har hört att de har hittat gärningsmannen. När han kommit dit så har polisen gripit honom.
Nej.
För det är journalisten som har bevakat de här brotten som har begått morden.
Men gud, hur kom de fram till det?
DNA, det var ju, alltså det var ju liksom, ja, visst.
Fan vad sjukt.
Så han har liksom skrivit supermånga artiklar, intervjuat alla offer, du vet, vart på alla. Alltså han typ rapporterade från rättegången när de här två killarna dömdes. Alltså så här, han har varit mitt i allting liksom. Och hela tiden är det han som har varit liksom seriemördaren som han bevakat.
Fan vad sjukt.
Alltså så här har det gått till. Man har insett att han var stark nog att bära offren och är typ i rätt ålder. Att han bodde nära samtliga. Och sen så är det liksom att han åker på DNA. Och när man då går igenom hans artiklar så inser man att han har skrivit om information som polisen inte har släppt.
Jaha.
Alltså typ så här, hur mycket våld och vilken typ av våld. Han har också skrivit om det här att de har blivit strypta med telefonsladdar.
Och det vet man inte om.
Nej, och man kan ju ha en källa inom polisen förstås. Typ, men de bara, det är liksom han som har berättat om det för världen. Typ.
Gud vad sjukt.
Mm. Så efter gripandet.
Men begick han morden för att ha någonting att rapportera om?
Låt mig
återkomma.
För efter gripandet så går man då igenom hans hem och typ också hans föräldrars sommarhus. Och när han kollar just på huset, för att man har insett att han måste nog ha någon plats där han
gör det.
Ja, exakt. De hittar så här kablar, rep, tillhörigheter som polisen tror att det var, alltså var offrens. Mm. Och typ extremt grov våldsporr. Och så börjar man då kolla på offren. Så här, vad har de gemensamt? Ja, de är äldre kvinnor. Alla arbetar med att städa. Vilket är typ hans mamma.
Mm. Okej.
Okay. Alltså hon var städerska liksom. Så. Vlado Taneski. Född 52. Han växer upp med typ ganska strikta föräldrar i en familj som har totalt 3 barn. Och hans yngre bror kommer säga att de hade en helt normal uppväxt. Mm. Men trots det, så när han bestämmer sig för att han vill flytta till någon annan stad liksom, så typ säger så hans föräldrar upp bekantskapen med honom i princip. Att de bara, gör du det, men då är du fan on your own.
Mm.
Så lite konstigt. Detsamma gör då hans syster. Alltså hon försvinner och hon flyttar också hemifrån och blir också typ helt utputtad från polisen. Eller familjen.
Mm. Familjen som också var poliskåren.
Verkligen. Hur många twists and turns kan vi slänga in. Hans pappa jobbade som någon slags typ nattvakt och hans mamma var då städerska på ett sjukhus. Han hade en väldigt intens, något strulig relation med sin mor. Men trots det, så när han träffar sin blivande fru Vedna på en poesikväll, en tävling som Vlado också vann.
Okej.
Så, och de gifte sig och får 2 barn, så flyttar de ändå in hos hans föräldrar.
Mm-hmm. Härligt.
Alltså,
drömmen.
Ja, verkligen. Och i början av 2000-talet, det här datumet typ skiljer sig, det var någonstans bara, det var 1990, annanstans bara, det var 2002. Någonstans däremellan. Ja. Jag tror att det är typ i början av slutet av 2000-talet.
Så stort spann också.
Jag vet. Begår då Vlados pappa självmord.
Ah, okej. Okay.
Och Vlado Taneski jobbar då som journalist under 20 års tid och han är typ så här med superuppskattad. Han vinner massa priser. Först är han anställd på typ några olika ställen och typ är en så här uppskattad kollega, även om folk som är yngre tycker att han är lite väl alltså han är verkligen så murvel, om du fattar vad jag menar, gamla skolans sån super gubbjournalist liksom. Så typ de yngre tycker att så här, ah, men han är inte så... Jag tänker att han inte var så pepp på digitaliseringen.
Nej, jag fattar.
Men typ, han är en skitbra journalist liksom, så det är inte det. Och till slut då så får Vlado inte vara kvar som fast anställd. Jag gissar typ att så här, men nedskärningar, som sagt, hela typ journalistbranschen har ju förändrats skitmycket liksom. Så han får inte vara kvar, utan han börjar då frilansa som korrespondent från sin hemstad. Och 2005 så bestämmer, får hans fru ett jobb i Skopje, alltså huvudstaden i Makedonien. Och då tar hon med sig deras gemensamma barn. Aha. Och flyttar dit. Typ. Och hon har alltså sagt så, hon bara, han var alltid skitbra mot mig, men du vet, ja, de separerade liksom. Mm. Och jag vet typ inte riktigt om de separerade eller om det bara var att hon agerade på att hon fick en chans och typ så här, kunde, hon kunde försörja sina söner. Mm. Utan att de skickade ett barn utomlands för att studera. Okay. Alltså du vet, han hade ju inte asfett.
Nej.
Och under den samma period så dör också hans mamma. Och det är ju inte heller helt lätt att vara frilansande journalist. Nej, i en stad där det inte händer någonting.
Nej.
Det är liksom, alltså vad ska han för han skriver ju hela tiden för typ massa olika tidningar, men det är så här, det krävs ganska mycket för att de ska typ
ta emot
det. Ja, exakt, precis så. Så han har liksom gått från att typ vara en del av en familj, alltså med både mamma, fru, två barn, med fast jobb, till att vara så här ensam frilansare utan liksom trygghet typ. Så.
Det är inte lätt.
Det är inte lätt, men sättet han löser det är inte heller så bra.
Det är inte lätt och det är inte rätt.
Bra. Bra, Anna. Det blir din nästa års födelsedagspresent.
It's not right. Nej.
But it's okay. Nej, det, nej, det var det inte. Så. För att han då ska försäkra sig om att frilanspengarna rullar in och typ få Makedonien att intressera sig för Kitchevo, så bestämmer han sig då för att börja mörda äldre kvinnor.
Fan vad sjukt.
Den 22 juni 2008 grips han då för morden på Mitra och Sivana, för det är där det finns DNA-spår liksom.
Mm.
Och han är också misstänkt för mordet på Jubica och för Goričas försvinnande, den första kvinnan som försvann där. Han förs då till ett fängelse i Tetovo som är en dryg timme från Kitchevo, och det är tydligen så här, det tycker de är lite konstigt typ, för att han hamnar där, för det finns närmare häkten eller fängelsen eller vad det är. Men samtidigt har de ganska mycket problem med så här overcrowded prisons och hela den grejen. Mm. Så att, men det är typ det, ja, men folk tycker det är lite weird att han hamnar där. Där hamnar han ändå i en cell med tre andra intagna. Mm. Och efter gripandet så säger han ingenting till en början liksom. Han ber inte om en advokat och han förnekar inte att han är anklagad, för han är typ, alltså han är typ tyst i 20 timmar.
Men gud.
Sen börjar han typ förneka. Men 3 dagar efter gripandet så hittas Vlado Taneski död i sin cell.
Aha.
Han liksom,
som han delar med de här tre andra.
Ja.
Mm.
Han liksom sitter, men typ på knä, med huvudet i en hink med vatten i ett hörn av cellen. Okay. Han har alltså drängt sig själv i en hink.
Shit.
Ja. Under hans kudde hittas ett brev där det står I have not killed, ah, fast inte på engelska då förstås. Jag har inte dödat kvinnorna och jag är stolt över min familj. Och att han i sin ficka hade en lapp där det stod så här, kolla under kudden.
Men varför höll han bara inte i den lappen? Fy fan vad dumt. Alltså det är så men dumt.
Han kanske var orolig att den skulle komma bort.
Kolla under kudden.
Ja, jag vet. Det är som typ så, jag som gillar en så god bara, äggjakt på påsk. Jag tyckte det,
under kudden så ligger den en lapp. Kolla i taket.
Att han skickade ut den på en wild goose chase. Och det är förstås typ sjukt mycket folk som är så här tveksamma till det här självmordet.
Mm.
Till att börja med, fan vad det krävs att man ska kunna dränka sig själv i en hink.
Alltså,
man hittar
det sig, går ju typ inte.
Man hittar någon slags typ medicin i hans typ ficka också bredvid den här lappen. Men det verkar vara någon slags ångestdämpande snarare än liksom sömnmedel eller någonting. Det finns de som, då, som menar typ att han mördades av vakter för att typ slippa en utdragen rättsprocess och du vet så här, för att man antagligen var lack liksom. Mm. Och så finns det förstås de som menar att han mördades av de han delat cell med.
Mm.
Så här, han har mördat och våldtagit 3 äldre kvinnor. Mm. Du kommer inte bli superpoppis.
Nej.
Men det är ju liksom bara spekulationer, för det är typ inte utrett.
Nej, okay.
Man bara, ah, han är där. Så. Mm.
Tyckte typ det var skönt.
Ja, och det är ganska så här, förutom att typ hans familjemedlemmar till hans offer tycker typ inte alls att det är skönt. Utan de är mer så här, Vi fick aldrig liksom, vi fick aldrig vara rättvisa ändå. Nej. Typ. Det finns anhöriga som liksom pratar om att de, ja, men det blev inget avslut för att man vet inte vad som hände.
Nej.
De har skitmycket frågor som typ aldrig fick några svar. Men efter att han greps så har i alla fall inga äldre kvinnliga städare försvunnit i Kitjiva.
Shit. Det känns som att man har hört om sånt förut, att folk liksom skapar...
Vet du vad jag tror? Det finns ju ett skitspännande fall som heter, heter Vienna Strangler.
Det är det.
Som ju också är krimjournalist och mördar sexarbetare.
Exakt.
För att skriva om det. Mm.
Men han vet ju inte om han skriver om det bara...
Nej, nej.
Men han skriver ju om...
Jag tror typ att det kändes som att han typ gillade makten.
Exakt.
Att han styrde hela liksom grejen.
Mm.
Och jag menar, det måste ju den här... Alltså han begick ju extremt grovt alltså, våld liksom. Exakt. Men...
Det är ju... Alltså någonstans förståeligt. Fast fast inte i den utsträckningen.
Kan du berätta på vilket sätt du relaterar till det här?
Men liksom...
Jag vill bara verkligen veta...
Liksom den desperationen.
Aha.
Och så är, vad kan jag göra för att hjälpa min egna situation?
Mm.
Jag säger inte att jag skulle mörda någon för det.
Vad hade du gjort? Du hade typ så startat en riktigt spännande beauty salon.
Jag kanske
spa.
Hade rånat en bank för att jag skulle mördat någon.
Ja, jo, det hoppas jag. Jag hoppas ändå det. Att du hade liksom testat några andra,
det hade jag.
Några andra steg. Men själv blir man också lite så... Ja, det går ju att flytta också.
Alltså det är ju inte alls försvarbart. Det är inte alls försvarbart. Det är inte det jag försöker göra.
Det kan vi ändå hålla med om. Hålla med varandra om att det inte är försvarbart.
Nej, det är det inte.
Det finns en dokumentär om det på YouTube. Och det finns också en väldigt lång, typ en lång read om det.
Ja.
På en sajt som heter vqronline.org. Den heter The Mask of Sanity. On the trail of a serial killer in Macedonia. Jag kommer länka allt i vår Facebookgrupp som vanligt.
Mm.
Och när man hittar faktafel i det här så kan jag bara säga att det
stod
på ett annat ställe att det var så. Mm. Så sätt er ner.
Verkligen.
Bra.
Tänk dig att du cyklar hem efter att du är på väg hem från jobbet en vanlig tidig kväll.
Mm.
Och så blir du överfallen av ett pucko som liksom kastar sig över dig så att du ramlar av din cykel. Den här idioten sticker därifrån och du liksom klarar dig. Du har bara ramlat av cykeln, vilket i sig är irriterande.
Ja.
Och fram kommer en kille som du går i samma skola som och han säger att han ska hjälpa dig och följa dig hem. Tyvärr är han också ett pucko som är i maskopi med det första puckot. Och tyvärr så kommer det här bli bland det läskigaste jag någonsin hört om och kommer att berätta.
Är det The Hello Kitty Murders?
Nej, det är det inte. Men det är samma land. Det är,
finns det fler sådana grabbgäng som gör hem? Oh.
Det här är fallet om Junko Furata. Junko Furata föddes i Misato i Saitama Prefecture i Japan.
Tight.
Verkligen. Hon var en populär och snygg tonåring som både var duktig i skolan och som hade ett bra extrajobb som hon jobbade på efter hon hade varit i skolan. Som man gör med extrajobb.
Extrajobb, just det.
Många av hennes klasskompisar var avundsjuka på henne eftersom hon var då duktig och hade bra jobb och var snygg och liksom så här poppis.
Hon var lite som du.
Precis, verkligen. Det är därför, det är verkligen vi är lika.
Du relaterar till henne.
Jag relaterar till henne. Så många var avundsjuka på henne, medan några andra, typ de som liksom ansågs vara coola gangsters, såg ner på henne eftersom hon ställde sig mot rökning, användandet av droger och att dricka alkohol.
Och så där är du inte.
Nej, precis.
Förutom drogerna som du självklart
är emot.
Är jättemycket emot.
Det är jag verkligen.
Mm. Jag vet.
Så de såg ner på henne som hon ansågs vara liksom en tönt typ. För att hon tyckte de var liksom...
Hon var en riktig good girl liksom.
Verkligen.
Yeah.
Och så var det en kille som gick i hennes skola. Som hette Hiroshi Miyano. Han var en av skolans absolut största mobbare. Som också hade kopplingar till den japanska maffian. Yakuza.
Ah, yakuza. Mm. Nej, inte yakuza heter de inte. Du sa rätt och jag sa fel. Yakuza. Alltså jag tror inte de, man uttalar inte som yakuza.
Det kanske är där man har hittat, liksom tagit ordet från.
Just det. Ja. Mm.
Nej, jag vet inte, jag skulle säga yakuza.
Ja, men, ah, men det låter ju superjapanskt.
Eller hur? så han var liksom, en bad boy i skolan. Och han var kär i Junko. Och Junko var såklart inte alls intresserad av honom, för han stod typ för liksom allt hon tyckte var dåligt. Mm. Så hon, när han visade intresse för henne, så nobbade hon honom. Vilket han inte alls var van vid, i och med att folk typ var rädda för honom, för att alla visste om hans maffiakopplingar. Mm. Så en dag i november 1988, i slutet på november, var Hiroshi och hans kompis Nobuharu Minato runt på stan. För att de var ute och letade efter en kvinna som de skulle kunna råna och våldta.
Just det, som man är.
Och klockan 8:30 på kvällen så får de syn på Junko som är på väg hem från sitt jobb efter att ha jobbat.
Gud, du försöker verkligen förklara jobb.
Jag läste fel. Hon var på väg hem från sitt jobb. Där hon hade jobbat extra.
Och då var, då var det liksom inte att man jobbade under skoltid utan efter.
Det var efter, för det var liksom ett extra jobb.
Kan det vara helger med?
Absolut.
Okej, okay. Så det är liksom extra utöver?
Extra utöver skolan.
Just det.
Så
att man, ja, men bra.
Hon var på väg hem från jobbet på sin cykel. Hiroshi då, som var kär i Junko, befaller sin kompis att attackera henne och sen sticka därifrån. Så sagt och gjort så bestämmer sån här Nobuharu approachar henne, sparkar henne av cykeln och sedan springer han därifrån. Så hon ligger där och typ försöker samla sig och plocka upp sina grejer och du vet. Mm. Så. Varpå Hiroshi går fram till henne och låtsas att han bara råkar vara i närheten och att han har sett hur hon har blivit överfallen. Så han erbjuder henne att följa henne hem och vinner liksom hennes förtroende. Liksom. Mm. Så de börjar gå. Och istället för att följa henne hem så leder han henne till ett övergivet lagerhus någonstans. Och väl där inne hotar han henne och säger att han ska döda henne liksom, om hon inte är tyst. Och sen våldtar han henne där först i det här övergivna lagerhuset. Och efter det så tar han med henne till ett hotell i närheten där han fortsätter att våldta henne. Och anledningen, eller liksom, hon har väl inget val såklart, men han hotar henne hela tiden. Aj. Så hon följer med för att hon är rädd för sitt eget liv och, precis, och för sin familjs liv.
Varför han hotar dem också?
Hon vet ju om hans kopplingar.
Just det.
Och så,
Gud.
Så hon är tyvärr där med honom. Och när de är på det här hotellet så ringer Hiroshi till sina kompisar. Bland annat den här killen som liksom attackerade henne på cykeln. Men också två andra kompisar som heter Jo Ogura och Yasushi Watanabe. Han ringer till de här tre kompisarna och han skryter för om våldtäkten för dem i samtalet. Varpå de här kompisarna frågar om han inte kan hålla henne kvar där så de också får komma dit och liksom ge sig på henne. Och det här var inte första gången som de här fyra kompisarna hade begått gruppvåldtäkt, utan bara kort där innan hade de också kidnappat och våldtagit en annan ung kvinna. Men har uppenbarligen inte åkt dit för det. Hur de nu undan det. Men de har gjort det i alla fall. Så vid 3 på natten, samma natt, så tar Hiroshi med sig Junko till en park i närheten av hotellet. Där han mötte upp de här tre kompisarna.
Det är också sjukt att de bara paraderar, alltså att han bara går runt med henne.
Exakt. Och det kommer bli ännu sjukare. Det är verkligen, det här är en helt bizarr historia. Och i parken så hotar de Junko igen, liksom de fortsätter och säger att de vet var hon bor och att om hon försöker fly så ska de låta Yakuza döda hela hennes familj. Så hon är liksom helt paralyserad av rädsla. Och det som händer efter att de har varit i den här parken är att de här fyra killarna tar med sig henne hem till en av killarnas föräldrar. där de våldtar henne igen, hemma i föräldrahemmet. Han som sparkade av henne av cykeln, tror jag att det var.
Föräldrarna hemma?
De är hemma och den här killens brorsa är hemma. Och de tar med henne hem och så liksom upp i hans rum och så våldtar de henne där.
What the
Så konstigt. Två dagar efter att hon har blivit bortförd så kontaktar Junkos föräldrar polisen för att anmäla henne försvunnen.
Mm.
Och när de här fyra killarna inser att polisen letar efter henne så tvingar de Junko att ringa till sin mamma.
Mm.
Och de tvingar henne att säga att hon har rymt hemifrån men att allt liksom är under kontroll och hon mår bra och att hon bor hemma hos en kompis. De tvingar henne också att säga åt sin mamma att stoppa alltså polisinsatsen efter henne. Som bara så här, jag är okej, jag är borta av fri vilja. Typ, leta inte efter mig.
Mm.
Så himla hemskt. Så då har hon varit där i det här huset i fångenskap i två dagar. Och huset tillhörde som sagt föräldrarna till Minato, som han hette. Och de var alltså hemma under hela den här tiden som de höll henne fången.
Men
så jävla konstigt. Så när föräldrarna var hemma så tvingades Junko att spela någon av killarnas flickvän.
Men det var inte typ det att de bara, undrar varför hon är här konstant.
Exakt.
Det är, och varför verkar hon må piss?
För det som händer är att när de blir klart för föräldrarna, när de har fattat att så här, hon är kanske inte en flickvän, så sa de så här, vi kommer ändå inte anmäla det här till polisen. Och då berättade killarna liksom att de hade typ kidnappat henne. Och de sa, vi kommer inte anmäla det här. För de ska senare ha berättat att de också var så rädda för Yakuza.
Fuck.
Så det var därför de inte vågade göra någonting, för de var så rädda för sina egna liv.
Det här är redan en av de sämsta historierna jag någonsin hört.
Det är verkligen det. Och även deras egna son hade börjat bli hotfull och liksom våldsam mot föräldrarna. Så de var också typ helt paralyserade av rädsla. Liksom. Som du sa, det här är typ en av de sämsta historierna som jag någonsin har hört. Och jag lyssnade på en podd om det här framförallt, och så har jag läst lite om det såklart. Och det så svartnade för ögonen när jag läste saker som hon blivit utsatt för. Så jag kommer inte gå in på allting. Men totalt så hölls Junko fången i 44 dagar.
Va?
Mm.
För det är liksom en och en halv månad.
Mm.
I det här föräldrahemmet?
I det här huset.
Av de här fyra snubbarna?
Av de här fyra killarna. Och det sägs att så många som 100 personer visste om liksom, att hon fanns där. Men ingen gjorde någonting åt det. Det är så hemskt. Men under de här dagarna så utsattes hon då för helt fruktansvärd tortyr. Och jag, som sagt, vill inte gå in så mycket närmare på det, men hon blev då våldtagen, misshandlad på helt vidriga sätt som innefattade typ varmt vax, tändare, tändvätska, fyrverkerier och sådär. Och hon tvingades också att dricka sitt egna urin och äta kackelacker och sådär. Och de bjöd även in andra kompisar från Yakuza och uppmuntrade henne, eller dem, att våldta och misshandla henne också. Så att hon blev liksom verkligen...
Så jävla många personer.
Ja, hon blev verkligen total torterad av...
Av många
människor. Ja, män, precis. Och en av dem som de liksom tog dit, som de typ lät våldta henne, kände sig, när han gick därifrån så mådde han jättedåligt och kände att han hade liksom blivit hetsad att våldta henne. Så han berättar för sin bror vad som har hänt, och den här brorsan i sin tur berättar för deras föräldrar, som i sin tur kontaktar polisen. Så när polisen kommer till den här Minatos hus så säger föräldrarna att det inte finns någon tjej i huset. Och de sa att så här, feel free, liksom, se er omkring, vi har ingenting att dölja här. Och det tog polisen som ett bevis i sig, liksom, att det nog var lugnt. Så de bara, nej men...
För de gick inte in?
Nej, vi behöver inte komma in. Typ,
så. Och då var hon vid liv?
Mm. Det här var... precis. Det här var 16 dagar in i hennes fångenskap. Så poliserna fick ju så här sjukt mycket kritik sen. Ja. För att hade de gått in i huset så hade det liksom bara blivit 16 dagar och då hade hon kanske kunnat återhämta sig i alla fall rent fysiskt från hennes skador. Och de fick liksom sparken och sådär. Så tyvärr så blev hon kvar där efter 16 dagar också. Som sagt, 44 dagar totalt. Det är så hemskt.
Man får en sån tanke. Tänk om hon typ låg där uppe
och så hörde det.
Hörde polisen.
Det är så jävla vidrigt. Och tänk också dem. Alltså, det är ju inte ens alltså, närheten hur hemskt var för henne. Men att veta sen att så här, jag hade kunnat rädda henne.
Ja, nej.
Och i början på december så, alltså typ i samma veva som det här, så försökte hon själv, Junko själv, ringa till polisen. Men Hiroshi kom på henne när hon liksom höll på att ringa och han lägger på luren. Och när polisen ringde tillbaka så svarade han som svarade och bara, nej men det var en felringning, det var ett misstag, det finns ingenting att liksom, det finns ingenting vi har att säga här. Och efter det så blev hon liksom super straffad igen. För så fort liksom, de misshandlade ju henne hela tiden. Men så fort de liksom såg sin chans så liksom passade de på att göra ännu vidare grejer. Så det här tror jag var första gången de tände eld på hennes ben. Vilket verkar vara så otroligt hemskt. Så jävla läskigt. Och hon ska vid flera tillfällen ha bett att liksom bara säga, snälla bara döda mig och få det här. Liksom, jag orkar inte leva mer. Men de bara vägrade och fortsatte liksom misshandla henne under alla de här dagarna. Inte bara misshandla henne, det är typ rent tortyr verkligen.
Ja.
Och hon blev så illa misshandlad att hon liksom efter ett tag också såklart tappade kontrollen över sina toalettbehov.
Ja.
Och hon kunde typ inte behålla mat eller dryck så hon bara kräktes upp allting. Och även det blev hon liksom straffad för. Det här fruktansvärda misshandeln gjorde att efter ett tag började hon också, och liksom hon kräktes och typ bajsade på, alltså liksom allt sådär. Så hon började efter ett tag lukta äckligt liksom.
Ja, men jag tänker typ så här sår som är
exakt.
Alltså,
som inte
är infekterade och så.
Vilket gjorde då att hennes kidnappare tappade sexuellt intresse i henne.
Mm.
Eller för henne.
Man bara just det, de här grejerna som jag utsatt henne för, nu tycker inte vi hon är så sexig
nej,
längre.
Nej, exakt. Men alltså det var bara, det är helt sjukt. Så då efter ett tag så slutar de och då våldta henne. Och då kidnappar de en annan ung kvinna som de våldtar. Men henne släpper de efter ett tag. Men liksom...
så, som är i samma hus?
Ja, så det är helt sjukt. Men hon blir i alla fall släppt. Och jag vet inte, jag tror inte hon är fast så länge. Men den 4 januari 1989 utmanade de alla, eller de här killarna, eller de var allihopa, eller några av dem, Junko på en omgång Mahjong. Som är något sånt spel som jag inte vet hur det går till.
Nej. Det är ungefär som GV.
Precis, jag tror att det är lite samma grej. Jag vet inte, jag vet inte exakt.
GVs Mahjong.
Som hon vann. Som vann över dem.
Nej.
Och de blev såklart liksom skogstokiga över att hon hade vunnit över dem. Så det liksom blev resulterade i typ den mest massiva misshandeln du kan tänka dig. Som till slut resulterade i hennes död. Så den 4 januari 1989, efter 44 dagar, så dör hon. Blir hon dödad. Och de här killarna var så rädda för att åka fast för mordet. Så de la hennes kropp i en sån där typ jättestor betongtrumma, eller en sån cistern typ.
Oj.
Som rymde 280 liter. Som de fyllde, 208 liter som de fyllde med blöt cement.
Oj!
Och sen så dumpade de den på typ någon så här sajt någonstans. Så jävla hemskt också att göra det. Men
allt med det här är...
alltså den är verkligen hemskt.
Det värsta jag hört alltså.
Så den 23 januari, knappt 3 veckor efter hennes död, så åkte Hiroshi och en av de här 4 killarna, den här Yu tror jag att det var, fast för den här andra våldtäkten som hade hänt under tiden Junko var i fångenskap också. Och i mars samma år, så alltså 2 månader typ efter de har åkt fast, så sitter de i så massivt förhör. Och för då har polisen hittat underkläder som tillhörde en kvinna i Minatos föräldrahem. Och under förhören, polisen liksom spelar ut de här killarna mot varandra och liksom kör mindgames med dem.
Bara den har erkänt att du har aldrig vet.
Exakt. Mm. Så Hiroshi får för sig att polisen känner till vad de har gjort med Junko.
Ah.
Så, och de, polisen får Hiroshi tro att den andra killen har erkänt någonting. Så han får typ liksom noja och erkänner liksom allting. Och berättar var de kan hitta hennes kropp. Och liksom sådär. Comes clean.
Liksom.
Mm. Så dagen efter hittas den här betongcisternen med hennes kropp i. Och hon var ju helt liksom, men man kunde identifiera henne med fingeravtrycken.
Oh.
Så hemskt. Så de här fyra killarna blir allihopa arresterade för mordet på Junko Furuta. Och alla killarna, alla var ju under 18, så ingen var myndig.
Mm.
Och därför till en början så hålls killarnas identiteter skyddade i rättegången. Mm. Men det var däremot någon tidning som tog reda på vilka de var och släppte deras namn. För de ansåg att de inte skulle...
Förbrukat sig.
Exakt, varför ska de skyddas? Men liksom, det här brottet var så, hade så grov karaktär så att... Mm. Så det läcker liksom vilka det är. Och alla fyra erkänner sig skyldiga till att committing bodily injury that resulted in death istället för mord.
Ja. Så det är någon slags manslaughter.
Ja.
Eller liksom inte överlagt.
Nej, precis. 1990 dömdes Hiroshi, som då ansågs vara ledare, till 17 års fängelse. Och han försökte överklaga den domen, men fick då istället 20 år
bra
fängelse. Och han var 18 år när han väl dömdes. Så han hade då varit...
Men gud, han är ute nu och var liksom 38 när han kom ut upp.
Ja.
Om han satt hela tiden, vilket jag tänkte. Ja.
Ja. Och Minato, som var han som ägde huset, dömdes till slut till 5-9 års fängelse. Så han var 16 år när han dömdes.
Men det är ju ingenting.
Nej. Och de andra två killarna dömdes till 5-7 år och respektive 8 år i fängelse. Och de var båda två 17 år när de dömdes.
Men det är ju ingen tid alls.
Det är så sjukt. Och domarna ansågs ju också vara alldeles för lätta för ett sånt här liksom otroligt vidrigt brott.
Ja.
Och folk i domstolen svimmade när de läste upp vad som hon hade blivit utsatt för. Och hennes mamma bröt ihop och såklart så här.
Hon blev liksom torterad till döds.
Ja. Och hon begravdes då innan rättegången och det var liksom en väldigt fin begravning och sådär. Men tyvärr så är då, precis som du säger, alla fyra mördare fria idag. Och alla har bytt namn och liksom verkar inte leva helt normala liv, men liksom alla är ute i alla fall och live in kicking. Så otroligt, otroligt orättvist.
44 jävla dagar.
Ja, bara total terror.
Och typ jag tänker en grej som sagt att man så här, man har några tillfällen när man bara nu, du vet, men sen när polisen kommer, när man får lyckas få tag på en telefon. Kanske till och med när den andra tjejen kommer. Alltså du vet att man verkligen bara, nu händer det någonting, nu kan saker och ting förändras och så bara nej. Rakt ner i helvetet igen. Det där är så grovt.
Mm.
Men ja, fy fan.
Den var verkligen...
Då researchade du det här på bakfyllan igår.
Ja.
Vilken fruktansvärd upplevelse.
Jag vet, det var hemskt. Det var faktiskt, jag hade lyssnat på en podd nu under semestern också när jag var borta. Men det var, jag glömde säga det i början, men det är ett tips som jag fick från en lyssnare.
På Instagram.
Så, på Instagram. Mm. Vi är supertacksamma för tips, men fy fan vad man blir skraj alltså.
Ja.
Ja, men det här var verkligen riktigt, riktigt hemskt.
Ja, men det finns ett fall som är väldigt likt det här.
Mm.
Som heter The Hello Kitty Murder, eller hur? Mm. Och det, apropå det du sa, att det svartnade för ögonen på dig när du lyssnade på, vilken podd var du lyssnade på, minns du?
Mm. Inte på rak, jag kan kolla. Det var någon, den var inte så bra kan jag säga.
Nej, okej. Vi kan länka det i Facebookgruppen också. Nej, men för jag lyssnade på Sword and Scale om det fallet. Det är också en kvinna som blir kidnappad, hålls som liksom och torteras och våldtas om igen. Också jättelång tid. Typ. Och jag lyssnade, eller det är det enda poddavsnittet jag någonsin var tvungen att stänga av. Var när jag lyssnade på Sword and Scale om det.
Mm.
Alltså det var så här.
Hemskt.
Jag bara, nej men det går inte. Jag kommer svimma.
Mm.
Jag var verkligen på väg att typ tuppa av.
Alltså det är verkligen hemskt.
Och just den grejen som är så här, jag fattar att folk är unga och man dömer inte i alla länder som vuxna. Alltså du vet så. Men då har man gjort en 5 år för att ha torterat någon till döds i 44 dagar.
Mm.
Och man dessutom har gjort liknande brott. De sa ju att de hade våldtagit andra. Du sa det. Att de tog in, alltså så här.
Jag vet, det är helt obegripligt.
Åh, fy fan. Åh, gud, varför gör vi det här?
Helt sjukt faktiskt.
Jag behöver 8 veckor semester efter den här podden.
Verkligen.
Ja, man får ju jättegärna önska falla av oss.
Ja.
På Instagram och följa oss och sånt. Där heter du @sandellanna. Jag heter @karinlondre. Jag kan säga, om jag inte hinner svara på allting, jag läser allting. Men ibland så hinner jag typ inte svara när man har mycket.
Och jag är ju tekniskt utmanad. Så jag fattar ju inte att folk har skrivit till mig förrän var fjärde vecka ungefär. Mm.
Så att... jag ser men vad fortsätt. Ni skriver, annars skrev ni.
Men fortsätt, för till slut så hittar jag dit.
Vi kan ha en liten kurs ändå, ja. Och som sagt, gå med i vår Facebookgrupp, den heter Mord mot Mord podcast. Innan vi slutar, vi brukar ju alltid typ avsluta på någon liksom, lyssnarinteraktionsgrej. Jag tycker att den här veckan ska det vara att det är en person som har gjort en remix på vårt intro.
Ja!
Har du lyssnat på det?
Ja.
Det är en person som heter Andreas Johansson som har gjort en riktigt alltså, fan, Stranger Things inspirerad remix härligt. På vår jingle. Och den är otrolig. Tack för att ni lyssnar. Jag tänker att vi spelar ut oss.
Ja.